Med den amerikanska Thanksgiving-helgen för dörren säger vi god morgon NHL från Ringvägen 52. En utsökt helg för NHL-älskare. Det kommer att ha tidiga matcher fredag, lördag, söndag. Och då passar det väl utmärkt att vi laddar upp inför den helgen med en bejublad comeback av Håkan Södergren. Tillbaka här på Ringvägen, Håkan.
Tillbaks på brottsplatsen.
I och med att insläppt.
Och i och med att det är Thanksgiving så blir det väl en riktig kalkon då.
Ja, vi får se. Jag är mest nyfiken, Erik. Du är också med och swishar till den här fina whiskyflaskan som Håkan fick när han skulle bli pensionär. Och nu ska han tillbaka och göra OS här.
Vad händer med alla presenterna?
De ligger ner längst ner i lådan. Jag plockar fram dem sen 23 februari eller sånt där.
Men har du officiellt gått i pension?
1 januari.
När du fyller 67?
Mm. Eller alltså det året man fyller 67 så kan man ju börja plocka ut pension. Så det gör jag 1 januari.
Men Håkan, nu ska vi inte prata allt för mycket om vad som händer på andra kanaler. Men det är ändå väldigt kul att du ska få ett OS med en spelare på plats. Ja. Jag antar att det inte var en sån tvekan när du fick chansen, fast du har beslutat.
Nej, det var det ju faktiskt inte. Det enda frågan jag ställde så att säga, som motfråga när de frågade det, liksom, ska jag vara på plats eller ska jag sitta i Stockholm? Så här, ja, du ska vara på plats. Ja, då kan vi fortsätta prata. Så att det var ju grunden egentligen. Va? Att vara på plats och få den här miljön och atmosfären och allting runt omkring. Det är ju det som är liksom lilla grejen.
Mm. Och annars då? Vad är grejen med livet när man inte jobbar utöver det här olympiska spelet då?
Jag har faktiskt inte hunnit märkt så mycket, för det har varit rätt mycket resande under hösten.
Golf
för det mesta. Ja. Sen är det lite familjärt, jag har barn och barnbarn som sagt, så att jag har ju hunnit ta kapp det lite. Men annars är livet ungefär som tidigare, måste jag säga. Jag tittar fortfarande på jäkligt mycket ishockey. Jag har haft mer tid att titta på ishockey, tycker jag, för att man liksom inte är så upptagen av att bara liksom titta för jobbets skull.
Ja, och Foppa har ju en fråga. Hur stor var den här popcornskålen satt med under Global Series?
Ja, det var det största.
Var det XXL?
Ja, det var XXL. Det var, ja. Alltså, är man på sin lediga tid, så ska man njuta, va? Och jag var på min lediga tid där.
Ja, helt där bra. Har du svart bälte i livsnjuteri. Det är inget tvekan om den saken. Hörrni, vi går rakt på det som har hänt nattens matiga omgång. 15 spelade matcher, stod ut upp säkert var att Colorado tog sin 10:e raka seger. De körde över San Jose med 6-0. Vi ska prata mycket om Avalanche i det här avsnittet, så vi bara flaggar för det. Däremot, Erik, Emil André fick göra sitt första mål för säsongen. 1-1 när Flyers gick och vann.
Ja, den här skridskoskickliga backen. Han är ju inte speciellt lång. Det är ju... Han är ju Södergren Granqvist längd på den där killen, men han är väldigt skrisk och skicklig och rörlig och funktionell back, men gör inte så ofta mål. Det här var ju andra i karriären, och det är kul att lyfta fram de här dolda hjältarna också.
På tal om backar här som jobbar lite i skymundan, i natt så fick vi officiellt sett svenska spelare i alla lag i NHL den här säsongen. Det var alltså ett lag kvar som aldrig inte hade använt en svensk den här säsongen som gjorde det i natt. Är det någon som tar det på uppstuds? Jag har inte förberett det här. Nu får ni sättas. Nej.
Vadå? Någon...
Ja, vänta, det var ju inte Montreal då?
Mycket bra, Håkan. Du har inte legat av det. Adam Engström klev in på backsidan där, och då blev Montreal officiellt också med en svensk lag i den här säsongen. Nu har faktiskt alla lag haft svenska. Det är jättekul.
På tal om det, jag var på is med honom i somras i Ängelholm. Vilken skridskoskicklig back han är, och väl värd att spela i världens bästa hockeyliga nu, Adam Engström.
Gjorde sin första NHL-match. Det gjorde Elias Salomonsson också för Winnipeg. Och det här är ju en kille som vi har ganska höga förväntningar på, Håkan.
Jag har dålig koll på honom, för det är en av de där killarna som har smugit lite, va? Och liksom inte riktigt har skinit på vägen fram då. Men det ska bli kul att se vad de har hittat på, för det är som sagt, vi har ju en hur många, 50-60 spelare egentligen som egentligen står på gränsen för att ska komma upp i NHL, och många av dem där 30-40 kanske aldrig riktigt tar det där klivet. Emil André är ju lite med den där typen som är upp och ner, va? Och det här är ju en sån kille också, ytterligare.
Precis, för Elias, som säger, var i AHL nu, men dessförinnan i Skellefteå har han väldigt bra, men då fanns ju Axel Sandin Pellikan som fick många av de här unga påläggskalvrubrikerna, Erik.
Ja, absolut, och han är ju en offensiv uppsida som vi minns från Skellefteå och även juniorlandslaget, så ja, ibland så tänker man önskar att de hade spelat några år till i SHL och blivit ännu bättre. Men vissa av NHL-klubbarna vill ju ha över dem, spela på mindre rink, lära sig spelet där borta. Jag blir glad. Vi brukar säga att varje gång du tar på den tröja och spelar en NHL-match, det är ju makalös prestation att göra det.
Det är rätt kul det där, för att jag satt och tittade på lite anteckningar bak, och jag hade en artikel som jag hade skrev för ett antal år sedan i Svenska Dagbladet av alla ställen. Och där hade jag skrivit att medellivslängden för en NHL-spelare på den tiden var någonstans mellan 4,5 år, 5,5 år. Det var liksom median medellivs. Och tre av de där åren så är det ju ofta så att du har ett sånt ELC, va? Alltså,
entry level contract.
Och du tjänar inte speciellt mycket pengar kontra till vad du gör i Europa och allting sådär. Så att det här ekonomiska incitamentet att bli NHL-spelare är inte så stort längre faktiskt, med tanke på den delen. Vilket innebär att jag tror att många liksom ser den grejen framför sig och sticker väldigt tidigt, va? Så att du skulle ju faktiskt inte förlora ekonomiskt på det, att vänta på att vara hemma. Och i tillägg erfarenheten, VM kanske och liknande saker. Så du skulle ju kunna komma in på ett mycket bättre sätt, skulle jag vilja påstå.
Vi har ett exempel, Joel Nyström i Carolina Hurricanes, som spelar kvar i Färjestad, vann guld och spelar någon säsong till. Och sen åkte han över i somras och har tagit en tröja där. Mm. Visserligen lite skadeslaven och några till där i Hurricanes, men det är ett exempel på ha lite tålamod och vara kvar i svensk hockey innan man flyger över.
På tal om skador så fortsätter Tampa att gå bra trots att spelare som Hedman, McDonough, Braden Point och så vidare är borta. Vi har ju för övrigt Tampa imorgon klockan 6 mot Detroit. Det är en härlig match på en fredag kväll. I natt slog de Calgary med 5-1 och gjorde två mål första 90 sekunderna. Andra målet kom från Charles-Édouard Dastoux, hans andra för säsongen, tidigare Brynäsbacken. Nu ska vi prata om snabba mål och ta en titt på NHL-historiens snabbaste mål någonsin. Och det här är ju inte en av dina favoriter, Håkan, men det är din favoritcenter som gör det här målet, Brian Trottier.
Är det Kenny Linsman han har tekning emot där?
Där.
11, the rat.
Knackar den förbi. Vad tar det? 5 sekunder, va?
Ja, det är ännu mindre, va? 5 sekunder, precis.
Vem var målvakt då? Var det Pete Peters?
Det enda anledningen att jag vet det här var att jag släppte in det snabbaste målet i elitserien. Det var ju 6 sekunder. Pelle Gustafsson från HV lobbade in den, halvblinda backuppen, såg den inte, släppte in den. Då kunde jag trösta mig med att i NHL var det ännu snabbare, det var 5 sekunder. Sen slog ju Alexander Wiklund det, tack och lov, Karlskrona mötte Frölunda 2015. Så det var i svenska liga. Men jag vill minnas att Mogilny gjorde något snabbt mål också, Alexander Mogilny.
Han var snabb. Han var snabb.
Han var snabb och gjorde många mål.
Men i varje fall gjorde han ett 5 sekunder också. Jag satt och tröstade mig där uppe i Luleå när jag såg att det var ännu snabbare mål i NHL än vad det var i elitserien.
Ska jag förut säga att det är Mike Bossy som är din favorit, ifall det var någon hemma som satt där och undrade. Men det här är ju det snabbaste målet i en match. Om man ska ta det snabbaste målet från en periodstart så är det faktiskt inte så. Vi fick se ett ännu snabbare den här säsongen från Brandon Montour. Där gick det undan.
Ja, precis. Mot Montreal. Tekar framåt och bara smäller 4,5 sekunder.
Det där är ju sån där set play. Det ser ju redan när han liksom ställer upp, så har de ju diskuterat det här. I och med att de ställde upp, backen ställer ju upp på sidan om han där, så sticker ju Montour. Va? Det är 2 backar som står mot varandra ute på kanten där. Där de läste av varandra rätt så smidigt. Det såg man direkt.
Hur förbannad tror man blir som målvakt när man får det där läget på sig efter 3 sekunder, 4 sekunder?
Det blir lite grann, man får en adrenalinchock direkt och ser ju tidigt, och jäklar, det här kommer bli ett friläge, men så är det förutbestämda spel. Vi ser ju ibland tekningar framåt i olika lägen, och det är ju riktigt snyggt.
William Nylander fortsätter att gå som tåget. Det är kanske ett sådant gammalt ånglok som tuffar på i sitt eget tempo, men han gjorde assist i natt och sen avgjorde han i sadden igen. Ja, han bara gör som han vill, Håkan. Det är ingen stress i kroppen, men han hittat ett läge ändå.
Ja, men han har ju vissa av de här favoritmovesen, va? När han kommer in i vissa lägen, och han är ju väldigt rörlig. Får han pucken och har lite kontrollen lite och har den där lilla halvmetern, så utnyttjar han det väldigt bra, va? Men det är som sagt, han får ju lika mycket skit när han kommer in i båset efter det för det mesta ändå.
Men det var ju svensk kombination också. Oliver Ekman Larsson serverade Nylandet i avgörandet.
Precis, Oliver som har haft en produktiv start och är slåss i toppen på den svenska poängligan så här långt faktiskt. Erik, nu William trendar mot 122 poäng här och nu. Toronto som lag går jättetungt. Matthews har inte kommit igång, men de är fortfarande med i slutspelsracet i och med att Öster är så jämnt. Är William Nylander en Hart Trophy-kandidat om Toronto fortsätter med slutspelsracet, givet att han är så pass ensam på många sätt i Maple Leafs?
Definitivt. Hart Trophy, mest värdefulla spelare i grundserien. Och Matthews har haft skadeproblem nu senaste åren. Han är ju inte i full blom ännu. De har haft problem på målvaktssidan där. Stolarz, Wall, de är skadade i omgångar. Så mycket står ju och faller med Nylander. Och de var ju sist i konferensen där ett tag och i divisionen. Men tar de sig till slutspel, då har han definitivt en sån kille som... Du är väl med och rösta på Hart, eller är du inte det?
Ja, det brukar jag vara faktiskt.
Kommer han få din röst?
Jag tror faktiskt att han inte tar sig in på topp 5 för mig. Men vad tror du, Håkan?
Nej. Jag tror att han, den spelstilen han har ligger så att säga i honom i fatet. Han kommer aldrig accepteras riktigt som en ledande spelare så länge han får det, den kritiken hela tiden mot sitt defensiva. Och liksom det, han ser lite loj ut i vissa tillfällen. Va? Och det gillar man inte borta där, kanadensarna framförallt. Va? Vilket gör att jag tror han diskvalificeras lite av den anledningen. Plus att namnen som kommer ställa sig emot han gör att han kommer hamna nedanför.
Det, det är McCarr och McKinnon och de
det
här.
Det blir ju det va. Mm.
Men jag skulle bara säga en sak att vi har pratat om det förut, att om Nylander har stöttepelare, han var ju med och vann 2017 med Tre Kronor, då hade du Niklas Bäckström, Henrik Lundqvist, de här karaktärerna som visar vägen, då är Nylander perfekt bakom dem. Så hade Matthews och några till Riley backen i Toronto visat vägen, stålar sig målet och bål, då är ju han den här gubben i lådan som kan ju skillnaden Nylander, men, mm. Men det är intressant att se, om jag skulle faktiskt, om man fortsätter så här, då är han ju en hard kandidat ändå, fast han har den här lite...
Men jag undrar om du slår huvudet på spiken här, Erik, med resonemanget att Nylander är en sån kille och ser så här, okej, vad kan han göra bakom de här spelarna? Om du tar en Nathan McKinnon som till exempel, eller en Cale Makar, så här, okej, vi ja, sätter in honom först och så bygger vi runt honom. Ja. Om man ska förenkla en hard trophy-spelare för mig i alla fall. Ja. Ska vi vara lite nostalgiska när vi är inne på den här matchen? NHL har alltså lyckats grävt fram en 100 år gammal kamera. Förmodligen ur Håkan Södergrens arkivskåp hemma. Precis.
Den här gammal lådkamera.
Oj, vad cool.
Ja, och de här bilderna som de då faktiskt tar med den här kameran. Det här är alltså inte ett AI-filter. Det är på riktigt med den här kameran. Det är häftigt, Håkan.
Ja, det är det. Det är läckert, läckert. Och sen just de klassiska tröjorna dessutom. Va? Och riktigt... ja, det här... Där är de jäkligt duktiga, det måste man faktiskt säga. De vill gärna, trots att de har väldigt kort, så vill de gärna visa fram sin historia.
Ja, ja men nu är det ändå, de här två lagen, det är ju sixlag, Toronto och Montreal, det är ju en 100-årig historia i alla fall.
Ja, vi har Vasaloppet. Ja, 400-500 år.
Ja, verkligen.
Men det är som att se gamla bilder på Bellevue och Ken Dryden och de där. Alltså, ja. Jäklar vad snyggt
det
är.
Ja, det där bruna, det finns ju några klassiska Bobby Orr-bilder.
Ja,
har du sett den
när han
slåss? Men har du sett den när han slåss, nu ska vi inte prata om våld som något härligt, men den här bilden han slåss med Pat Quinn.
Jo.
Har du sett den?
Mm.
Ligger ner på isen så här. Den är efter, den kan man googla rätt på. Den är faktiskt...
Men hade Pat Quinn, hade han cigarr då också eller?
Exakt, det var det de slogs om. Han ville ha cigarren. Härligt. Och så har vi innan, Erik, 80% av Håkan Södergrens liv är tur. Alexander Lukas som vi kallar honom.
20% skicklighet.
Ja. Och i din ära, Håkan, livet har ju lett, fru Fortuna har lett mot dig hela livet. Så ska vi ha ett segment nu som heter tur eller skicklighet. Vi har grävt fram ett antal mål. Då ni då, med hjälp av de här tavlorna som ni har fått,
därför är låg där alltså.
Ska få skriva en procentsats på de här målen vi tittar på. Och då säga, hur stor del procent är det tur? Är ni med då?
Ja.
Jag försöker undvika procentsatsen nu i mina resonemang, men nu får vi använda procent. Vi ska göra det.
Får du inte? Eller,
jo, men det är så 90%. Det är lätt att man bara häver ur sig en procentsats i vissa resonemang.
Det kan det ju vara.
Som är från höften. Men...
80% är skitsnack till exempel.
Exakt. Men då kör vi.
Ja, vi kör och vi börjar med den uppenbara målet som är slumpartat. Det är Ovechkins mål som många säger är ett av de snyggaste någonsin. När han ramlar och drar in det över huvudet. Ja, det är ju inte planerat.
Nej.
Nej. Så är mycket tur att den väl går in, att målvakten inte får ner spaden där och det lösa bäckenen går in. Ja, men det är ändå... Jag säger att det är så här då.
90% tur, säger Erik.
Ja, 60-40 säger jag. Alltså 60%.
60% tur. Ja, ja okej. Okay. Då var du ändå lite, lite generös.
Ska vi inte motivera, nej?
Jo.
Alltså det är... Alltså, du måste ju fortfarande säga det att det här är en målskytt va? Han kan ju göra mål mitt i natten, det vill säga han vet vad målet är, han lägger den där backhanden med någon form av förlängd ryggmärg, ja, där är målet. Och sen träffa pucken och ingen tar den på vägen, det kan ju räknas som lite tur då. Men hans hela intention, hela hans sikt och allting, det är ju att pucken på mål, vilket ger möjligheten, så att 60-40.
Mm. Men bara 10% skicklighet för dig?
Jo, nej, men han har ju allt det här, karaktären, viljan, målhungen, allt det har han ju. Men fortfarande just i den där situationen så är det ändå 90% tur. Gör han om det där 100 gånger så kommer bara 10 gå in.
Ja, du har förklarat din procentsats väldigt tydligt. Det är rimligt. Vi kör nästa och ser vad vi har här. Det här är ju Matt Duchene i Ottawa.
Åh, vad snyggt.
Det här är riktigt snyggt. Knackar in en volley där på sin egen retur. Och ganska långt utifrån. Eller väldigt långt utifrån. Jag vet inte om jag har sett en volley så där långt utifrån någon gång.
Eller är det på tennis?
Är det volley?
Nu har jag en väldigt dålig penna här.
Har du det? Du kan få min.
Nej då, det räcker. Jag kan säga att jag... Alltså det är 50%.
30% tur.
Ja, okej. Men det här är ändå mer skicklighet. Då får du bara nu, för du hade mest skicklighets...
Jag var ju på is med McKinnon, Crosby, Duchesne. De gjorde en övning där de passade i den där höjden. Och de knackade antingen ner pucken och sköt eller slog direkt. Så de tränar medvetet på exakt det här. Vilket gör att jag tänkte först skriva 50 som Håkan. Men så minns jag den där träningen. Och då skrev jag 30. Eftersom han nött så pass mycket på det här.
Vad säger du, Håkan?
Han har fel, menar du?
Ja.
Nej då, men det är alltså det är 50-50. För det är så, då säger de, är ju skickliga på det. De vet ju det. Och det är ju en medveten handling dessutom. Så att, det är 50% skicklighet, 50% tur.
Vi dundrar vidare med nästa balja. Och... hittar ett svensk mål här. Rickard Rakell framför kassen med en enhandsstyrning. Shea Theodore är det som skjuter på den tiden han var i Anaheim.
Oh.
Ja, det här är ju riktigt snyggt alltså. Håkan är vass. Du är på hugget där med 75%.
Ja, precis.
Och 90 på Erik. Det här var mer tur.
Ja, det var ju det. I och med att du ser det liksom att han bara slänger ut. Det är liksom sån här reflex... rörelse och dessutom när du tar på skaftet, målvakten ser den inte, den ändrar riktning allting. Det är så många moment liksom som ska falla på plats för att det här ska gå in, va? Så att det där är 75% tur skulle jag vilja påstå.
Ja, en skaftstyrning är väl alltid ganska mycket tur?
Jo, det är det. Det är såklart, han ser ju, han är duktig på tennis, han spelar ju mycket tennis. Nej,
volley.
Han är duktig på volley i tennis. Men ändå, gör han om det där, jag skulle säga att Den går utanför 9 gånger av 10, men...
Ja, om man ens träffar pucken.
Nej, precis.
Ja. Vi har något till mål också, va? Och det här är ju faktiskt passningen då, inte målet egentligen. Det är ju Elias Pettersson som ramlar och släpper den bakåt på Steve Eisenman maner. Han gjorde en sån här assist också en gång i världen till Brock Besser som bara klappar in den. Så här är ju då assisten ni ska bedöma, Elias passning. Hur stor del av den som är tur?
Hur stor del som är tur...
Det är det.
Han gör inte söda ut. Nej, det där är en 50-50 grej för mig. 50%. Dels för att den rörelsen Elias har där, den har han rätt ofta i sina passningsmoment. För han, när han inte kan lägga en backhand så, så lägger han forehand åt det hållet. Han är ju jäkligt smidig och rörlig, va? Han är ju som ett sugrör. Han har ju ingen överkropp i princip. Så att, det tycker jag. Och sen att Besser kommer där. Ja, men du vet att alltid, någon är alltid framför mål. Så att 50%.
Snacka om att servera på silverfat. Och det är så där vi hoppas på att se Elias Pettersson i OS. När du är där på plats i Milano. Jag skulle säga att det är 20% tur. För att han har ju en exceptionell teknik och så. Och lita på att någon kommer i andra vågen. Pangbo.
Nu tar vi sista målet. Och se vad vi hittar här. Det är PK Subban som slår en lång puck. Till Blake Coleman. Enhands forehand i krysset.
Wow.
Foppa gjorde väl något liknande genom tiden, en sån här enhandsback. Jag spelade med en kille som heter Björn Palmqvist på den tiden. Som ja. Han körde alltid, han höll från med högerhanden, alltså av vänsterskytt. Och så drog han bara med sin handled, för han var en sån här riktig stubbe. Va? Och så fick han till den med enhandsbacken alltså. Och det har man ju försökt att skjuta själv, men aldrig fått det till att orka. Va? Så att de kan göra det här, så där är 50% där.
Foppa med sin styva klubba, Crosby med sin styva klubba, de är 100 flex, de är ju järnhårda. Melinder där på Modos hockeygym så har jag åt Foppa dem. Träna på att skjuta backen med en hand, så Foppa gjorde det ibland. Crosby har gjort 2 otroliga mål, ett på Robin Lehner när han bryter fram så där och gör en bäcken i krysset. Vad säger vi i tur?
50,
då säger jag 80% tur här.
Alltså så mycket tur?
Att den går in, ja.
Ja.
Alltså just att han får iväg den, att den ställer sig på högkant så det blir den här lilla boom-vipp-effekten. Gör han om det där 100 gånger? Ja, fan, jag tar 90%. Det är bara...
Oj. Ja, det var inte illa.
Vänta 5 sekunder, så är det 100.
Ja, exakt. Jag pratade med Crosby under Global Series här, ja, om det där målet på Robin Lehner. Och han sa att han hade sagt till lagkompisen att jag kommer göra en enhandsbacken idag. Och så gjorde han det. Det är ganska sjukt.
Ja. Så då är inte det tur alltså.
Ja. Då är det 100% skicklig.
Ja, exakt, för Crosby är det, men inte för Blake Coleman. Vilken var er favorit av de här? Vi fick se.
Ja, du måste säga Ovechkins där, för det är den man har sett oftast också. Va? Så att, och den är som jag säger, det är den där instinkten på något vänster. Det är lite signum för honom.
Och han gillar ju rightare, Håkan. Han gillar ju playmakers som är spelgenierna. Så jag säger nog Elias Petterssons servering på silverfat.
Säger jag Duchesne när han tar den på padel.
paddelmaner.
Vi testar något nytt. Hörni, ska vi gå vidare och prata om ett lag som hade det tufft i natt. San Jose Sharks fick ju storstryk av Colorado 0-6 i baken. Men efter en tuff inledning så har de ändå börjat trenda lite i rätt riktning. Och Håkan, det man undrar nu är ju om hajarna istället för att tugga i sig skutan har börjat vända den åt rätt håll.
Ja, det måste man väl säga med tanke på vad förutsättningarna var och vad man kanske trodde på den här säsongen. Man hade väl egentligen sett att de inte skulle liksom kunna göra det redan i år, men de har ju spelat bättre än vad förutsättningarna har gett, tycker jag. Och de är ju på rätt väg. Bra på målvaktssidan nu. Nu kanske inte hans... alltså inte glänst i natt då, så att säga, va?
Asgard.
Ja, och de här unga killarna också då med Smith och Celebrini och Eklund och grabbarna. De har ju också börjat tagga i lite. Så att definitivt tycker jag hela Kalifornien är väl bättre än förväntat.
Ja, det börjar bli som fornstora dagar när det var den tuffaste bort.
Du får flytta tillbaka dit.
Ja, exakt. Det är de saknar. Och du nämner ju Celebrini. Det är ofrånkomligt. Mm. Allting hamnar ju om Macklin Celebrini. Mm. Inte bara i San Jose nu. Nu börjar det nästan vara i hela ligan. Men det som gör det här så kittlande är ju att Connor Bedard också har kommit igång. De här två Vancouver-killarna valda etta i draften respektive år efter varandra, 23 och 24. Och Erik, kan det vara nya Ovechkin Crosby vi ser här?
Ja, det kan det. Och det är så viktigt att det finns de här fixstjärnorna att bygga intresse runt. Och det är ju två olika spelartyper. Celebrini lite mer i Crosby och Bedard lite mer åt Ovechkin, det här otroliga skottet och den här X-faktorn som Bedard har, medan Celebrini mer totalhockey. Håkan har betygsatt dem lite, eller?
Ja, det har jag väl gjort, så vitt jag vet.
Ja, exakt. Jo, men om vi ska säga kontexten här för tittarna är ju att de här killarna är ju inte bara toppspelare i lag, de är toppspelare i ligan. Mm. Bedard 33 poäng på 23 matcher, han är 4 poäng i ligan. Celebrini 1 poäng före. Men då är han och tvåa i poängligan. Och det som var häftigt också med de här, båda toppar interna poängligan i sin respektive lag med 13 poängs marginal. Mm. Så de bär ju sina lag offensivt och de är i toppen av ligan. Det är ju bara McKinnon som har flera poäng. McDavid är del tvåa med Celebrini.
Ursäkta att avbryta, men det roliga med de här, alltså det är ju, man har ju pratat om att NHL har ju lyckats för en gångs skull med hela sitt regelsystem och det här med draftsystemet och allting, för det visar ju liksom vad det egentligen syftet är med draftsystemet. Det är ju att de här klubbarna på något vänster som är väldigt dåliga, har dåliga förutsättningar, har börjat tappa spelare vid ombyggnadsfas, att det ska finnas lite hopp och det finns utvecklingsmöjlighet. Och bägge de här killarna är ju sådana generation players som ska liksom driva sina organisationer. Och nu får ju de lite mer vatten på kvarnen än NHL. Det är ett riktigt system, för det har ju faktiskt de här börjat göra nu till viss grad.
Det är det vi ser sedan lönetaken 05-06, att det är jämnare än någonsin. Och hela det här, det bygger på som du nämner, Håkan, det är ju i full blom nu i NHL.
Nu vill vi se Håkans betyg på de här två killarna.
Ja, ja.
Så får vi höra om vi kan få upp de här. Om vi börjar då, klubbteknik, då är det 9 på båda. Det här ska vi säga att det är en 10-gradig skala. Där var det inget snack. Skridskoteknik 8, Celebrini 9 på Bedard.
Ja, men han är ju lite mer snirklig. Han är ju den där som snurrar lite, flyttar fötterna lite kortare. Bedard är ju lite mer, eller förlåt, Bedard säger jag. Celebrini är ju lite mer kraftfull. Han är ju liksom där, han kan ju stånga sig igenom lite. Om jag säger att om Celebrini åker rakt igenom så åker Bedard runt. Eller vänder, vrider, ser ju situationer.
Speluppfattning har vi 9-7 i Celebrinis favör.
Jag tycker Bedard är en mycket mer individuell spelare. Alltså går på skott, söker offensiva spel hela tiden. Egentligen rätt så mycket, nästan lite för mycket offensivt inriktad i sitt passningsspel. Va? Jag tror inte han ser liksom situationen två, tre snäpp före. Mm. Ingen schackspelare.
Nej, precis. Celebrini får ju mycket bra för sitt spelsinne där. Och sen kommer vi till våra första 10. Vi ska ju säga att en 10, då är vi, snackar vi yppersta världsklass. En 1 är vi nere på vår nivå här. Ja. Men det kommer ju inte sina 1 av. Men du ger båda en 10 och Celebrini står ut för mig. Bedard vet ju att han kan skjuta, men du ger Celebrini en 10 för skott också.
Titta på hans handledsskott när han kommer i situationer innanför blå där han lägger igenom. Va? Framförallt så han ser vad han ska skjuta. Han skjuter aldrig på chans. Utan han tittar lite längre fram och skjuter. Och det är lite... Det är mycket, mycket hårdare skott än man tror. Och i och med att ingen har pratat om hans skott förut, va? Så liksom har det fallit lite i glömska. Men jag tycker att han har jäkla bra bössa. Alltså. Mm.
Nu är vi nere på våra lägsta betyg här. 2 sexer i utan puck och styrka för Bedard. Där ger du Celebrini en 8 utan puck och en 7 i styrka. Så vi är nere på en 6 utan puck och styrka. De hänger ihop lite grann. Ja, ofta.
Det är ålder och erfarenhet, va?
Men du tror att även för Bedard, han är ju lite mindre, tror att det kommer att gå till sig att det blir liksom tillräckligt bra? Han behöver inte vara en 10 där, han behöver inte vara Bergeron, men kanske en 7-8.
Nej, ja, men tittar du på så här, har du en aning om egentligen vad McDavid, vad är han i kroppen? Är han stor och stark eller lever han på snabbhet? Det där som är så svårt att liksom tolka en spelare som har en viss spelstil, för att han behöver inte vara den här muskulösa bilden. Det är samma om man tittar på vissa av de här spelarna nu för tiden. Små överkroppar, enorma ben.
Och starka boll.
Precis. Och det är det hockeyspelarna idag. Ja, ja, men det är det hockeyspelarna ser ut idag. Va? Ni hade ju Evin Anger, de här grabbarna. De ser ut som gammaldags hockeyspelare i överkroppen nu för tiden. Hockeyspelare ser ut som gamla skidåkare.
Ja, exakt. Och hockeyspelar väldigt mycket rotationsstyrka nu också. Så, intressant. Jag har lite andra betyg än Håkan.
Det ska vi få göra, för vi ska bara konstatera här att det sista Håkan har är 10 i X-faktor på var 2, och det behöver du inte förklara, för det fattar alla efter den här säsongstarten. Och då landar vi 61-57 i Celebrinis favör. Håkan, är du nöjd med att du har Celebrini lite före här?
Jag tror han är en mycket mer konstant utveckling, mycket mer stabil i sitt spel. Bedard är en lite chansspelare som kommer att ha sina streaks, men kommer också ha lite djupare dalar, tippar jag.
Varsågod Erik.
Ja, det är härliga siffror tycker jag Håkan har tagit fram. Jag har inte varit lika glöggfryntlig som herr Södergren i mina bedömningar. Jag håller med om att Celebrini totalt sett är något bättre än Bedard. 57-56 i totalen. Och det som sticker ut för Celebrini är ju speluppfattningen. Där han är strax bakom de här absoluta toppspelarna i ligan med Crosby i spetsen. Ge honom några år till så kommer han vara upp en 10 i speluppfattning också. Skottet är ju det som Bedard har. Och jag håller inte riktigt med Håkan att Celebrini har ett 10-skott ännu. Väldigt smart skott, avigt, pricksäker. Men för att vara en 10 och vara uppe där med Matthews och Ovechkin och de absolut bästa som Bedard är, där har Celebrini lite kvar skulle jag säga. Men helhetsspelare, Celebrini bättre. Han är mer lik Crosby i sitt totala spel med och utan puck. Medan Bedard då är lite gubben i lådan. Extrem offensiv spets med sitt skott, avighet. Men totalt sett så har han mycket att lära i spel utan puck.
Men 57-56 som du säger Erik, du har ju lite mindre favör för Celebrini även om då Celebrini är före. Skiljer det verkligen så här lite på dem? För det känns som att runt om i ligan pratas det mer om Celebrini än Bedard.
Ja, det gör det. Men Celebrini pratas ju också om för att han är mer mogen totalt sett i spelet, som både jag och Håkan är överens om. Han är mer, coachen kan spela honom i alla situationer. Det är oavsett numerär, överlägen, underlägen, 5 mot 6, 6 mot 5, in med Celebrini. Bedard däremot mycket mer offensivt viktad. Men som vi säger alltid eller ofta att hockeyn är ultimata lagsporten. Så att för att bli en vinnare kommer du behöva bägge spelartyperna. Men skulle jag välja en just nu, då skulle jag ju välja Celebrini. Vem skulle du välja?
Ja, det skulle jag gjort. Ja. Och kommer antagligen göra det många år framåt. Bedard blir en bättre spelare själv. Celebrini gör alla andra bättre.
Mm. Vi var inne på att det pratas mycket om Macklin Celebrini runt om i ligan. När det var Global Series så fick vi chansen att fråga Evgeni Malkin, en av ligans största stjärnor någonsin, vilka unga spelare han gillar att titta på. Och ni anar vem det var.
Your favorite of the new generation, is there anyone who's like, okay, I enjoy watching that kid that's coming up now?
I think now it's from San Jose Celebrini. Yeah, I mean, he's I watched him like last year. He's a little bit like like not understand league, but now he's like growing up, and now he's like leadership and team, you know, and he's like so much skill, like he's fast, he's strong, like, you know, and like he's doing everything right now. You see he's like 25 points already, you know, and I think his future like so good. I see him like probably win Hart Trophy one day, but this kid is amazing.
En Hart Trophy kommer Macklin Celebrini att vinna enligt en kille som har vunnit en sån, nämligen Evgeni Malkin. Och en spelare som jag tycker påminner om Malkin i lite hur han spelar, hur han ser ut på isen, är Leo Carlsson, som ju också haft en rivstart här på säsongen. Vi börjar i den änden. Ser ni den Malkin-liknelsen?
Ja, definitivt. Hans storlek, räckvidd, han är kraftfull, extremt högt hockey-IQ och sen de här silkeslena händerna och speluppfattningen, så det finns en hel del likheter mellan Carlsson och Malkin.
Leo som gjorde mål i natt igen. Han är uppe på 30 poäng nu på 23 matchen i med den här kassen mot Vancouver. Så han är inte långt efter där. 3 poäng efter Bedard och 4 efter Celebrini. Och då är ju frågan, är han på deras nivå eller är han snäppet efter?
Alltså vi skulle nog säga att han är på deras nivå, men alla borta i Kanada och USA säger att han är snäppet efter, för det är liksom på det sättet bygger de sina inhemska spelare. Det är ju liksom en sån marknadsföringsgrej, va? Men jag tror att om du tittar på just det här, ni pratar om heart-faktorn. Jag tror att Leo Carlson ligger närmare en heart-utmärkelse än vad Bedard gör till exempel. Kanske inte, men sen Celebrini då. Så att han är ju definitivt uppe på den där nivån. Och jag tror också att potentiellt med den klubben och deras utveckling som den klubben har, så ligger han lite före de här killarna. Mm.
Och sen OS-snacket, Leo Carlson som han spelar nu, första center i Tre Kronor i OS. Mm. Och det är ju inte ens säkert att Bedard kommer med i Kanadas lag. Såklart det är
inte säkert Celebrini kommer med heller.
Exakt! Så det är på den nivån när vi snackar då bäst om bäst i OS i Milano. Där kommer Leo Carlson vara en av Tre Kronors viktigaste spelare. Och kolla, vi kan, det är inte ens säkert att Celebrini och Bedard är med. Så att jag tycker nog att Leo Carlson är uppe på den nivån som Celebrini är i vad han presterar i NHL. Även om då såklart NHL-media kommer att profilera de här två unga superstjärnorna som är kanadensare.
Det kanske är ett litet problem för Sverige att vi pratar om två killar som kanske inte kommer med i Kanadas lag som skulle vara de största stjärnorna i Sveriges forwardsbesättning.
Ja, men det åldersprofilen på det där kanadensiska laget, den är ju fantastisk egentligen. Så du har ju många plus 30-spelare. Och sen, det är ju liksom, de har ju två moment där. Ett, som vill vinna, för det är väldigt viktigt för kanadensisk hockey att de vinner OS-guldet. Va? Det är kanske både för hela, alltså allt utom NHL inom kanadensisk hockey, så är OS-guldet otroligt viktigt. Men sen har du hela den andra faktorn då, så här, med de här unga spelarna. De kanske de behöver för att bli bra, för de äldre spelarna kanske inte klarar att spela i det höga tempot som det kommer vara, och den typen av ishockey det kommer vara. Så att jag tror att de har en större problembas i de kanadensiska uttagningarna, hur de ska formera det här, för att de har mycket historia att ta akt, och de har mycket kapacitet att föra in.
Ska de ta in en Tom Wilson med sin grit och tyngd, eller ska de ta en Bedard? Det är många tuffa val för dem också.
Men om vi ligger kvar på Leo, för det är en grej du säger, Håkan, som jag blir nyfiken på, som du ska få utveckla. Varför tycker du att Leo Carlson har mer av en Hart Trophy-profil än Connor Bedard?
Dels storleken, på det sättet han spelar också mitt i banan. Ishockey på något vänster, det spelas mitt på banan. Ursprunget kommer i mittkorridoren. Mm. För har du mittkorridoren, äger ett lag mittkorridoren, då har du alternativ. Har du en ytterkorridor, ja, då har du bara ett alternativ. Så att har du stor, stark center, och där kan du titta på alla stora lag som har vunnit turneringar, mästerskap och allting. Du har en eller två centrar framförallt som driver spelet enormt mycket. Eller så har du en ytter. För jag vet, vi hade svenska OS-lag i 2014 till exempel. Jag tror vi hade 8 eller 9 centrar. Va? Mm. Så hälften fick ju spela på kanterna.
Och tyvärr var 3 borta när det var final mot Kanada.
Alltså det är det som är så viktigt att ta just den där mittkorridoren. Kan du dominera den? Och det kan en spelare med Leo Carlsons storlek, fart och teknik.
Men då ska jag fråga dig, Erik, för att vi var inne på Crosby Malkin här då, eller förlåt, Crosby och Ovechkin, och då är ju Bedard och Ovechkin i jämförelsen. Men jag brukar ju alltid säga att hade jag varit GM hade jag hellre haft Malkin än Ovechkin. Ovechkin har haft en bättre karriär och liksom uppnått större meriter och så vidare, men Malkin var egentligen en bättre spelare. Och då frågar jag dig då på det temat som Håkan säger, är Leo Carlson en spelare man kanske har större chans att vinna med än Bedard, även fast Bedard egentligen är en bättre spelare, om du förstår min tanke?
Ja, 100%. Jag skulle, okej, lek att vara GM och få välja, bygga 10 år framåt.
Ska jag vara lite elak?
Ja.
Du får välja Leo Carlson eller William Nylander då? Där har du också problematiken. Vill du dominera på en kant eller vill du dominera i mitten?
Exakt. Jag vill såklart dominera med centrallinje. Ja. Alltså ha en stabil målvakt, ha några riktigt bra backar. Och sen så en centrallinje med centra som kan styra från mittplan. Vi är helt överens om det. Men jag hade valt Leo Carlson plus Nylander eller Celebrini. Alltså, det är lagsport, Jonta.
Men du kan ju inte ha... Alltså, okay.
Du har ett lönetak.
Ja.
Vi har ett lönetak. Jo, de införde det för 20 år sedan.
Men det är därför...
Och en draft.
Ja, men det är därför Celebrini och Smith till exempel. Mm. Eller Crosby och Malkin, det tvåhövdade monstret. McKinnon, McCarr, Netschas, Landeskog. Du måste omge de här centralfigurerna med bra spelare. Det är därför vi ser att Bedard också växer, tror jag, och blir bättre när han omges med lite bättre spelare runt sig. Så det är en jättesvår fråga, men jag skulle nog ha valt Leo Carlson före Bedard faktiskt. Vem hade du valt, Håkan?
Jag är svensk, så jag kan bara välja Leo Karlsson.
Är du patriot?
Det har jag alltid varit. Men i nästa läge så är det... Alltså, jag gillar Leo Karlssons spel. Jag gillar hans utvecklingskurva. Mm. Jag gillar framförallt på det sättet som han på något vänster växer hela tiden.
Mm. På tal om Leo och att välja, så fick jag chansen att ställa någon fråga till Leo här om dagen, och då frågade mig såklart om OS-kedjekompisar. Han sa vilken han ville ha, och jag undrade varför då.
Det finns ju många liksom att välja mellan, såklart. Jag spelar mycket med Raymond i landslagsformat, så han tycker att jag klickar bra med. Inte spelat lika mycket med Nylander, så det var också kul såklart. De två på vänster högerkanten, och sen om en Bratt eller Kempe kanske på vänsterkanten hade varit kul att se.
Leo, du var ju snabb att säga Raymond där som kedjekompis, och vi har ju sett vad ni kan göra tillsammans. Men kan du inte sätta ord lite, utveckla varför du gillar att lira med honom och vad som gör honom bra?
Ja, vi, alltså först och främst så hittar vi varandra bra, tycker jag. Tänker hockey väldigt lika. Att båda oss kan ju göra mål och liksom och hitta fram till varandra också, vilket är en fördel. Så att det mest där, han är ju alltså klart toppspelare i ligan, så att det är inte riktigt svårt att spela med den heller liksom. Men jag tror också att man måste vara smart själv för att kunna spela med en sån spelare också liksom, för att det ska kunna klicka bra. Så det är nog det tror jag.
Lucas Raymond utan att blinka för Leo Karlsson. Kan vi nämna det igen för övrigt, att imorgon, Erik, vi kör ju Detroit mot Tampa 6:00.
Jag längtar redan alltså. Oj, oj, oj. Det är en riktig kanonmatch. Ja. Thanksgiving där borta, och sen så är det ju hela kvällen också. Men just att han säger Raymond, det är ju intressant. De har ju uppenbarligen kemi. De är ju extremt hockeysmarta bägge två. Raymond rightare som Håkan älskar. Leo leftare. Och sen är det, vem ska vara med där på kanten? Är det Bratt eller är det en Kempe?
Jag tycker det är bra. Jag tycker du ska försöka hålla dig inom ålderssegmentet. Va? Jag tycker du kan sätta Kempe, Nylander ihop till exempel William Karlsson. Eller om du vill ha Mika eller sånt där. Men kanske Mika, Filip Forsberg och sen en vänsterkant. Alltså, men försök hålla de här ålderssegmenten. De som har varit med varandra i juniorlandslaget. Kort uppstart. Du måste känna varandra. Du måste ha någon form av relationsbyggning innan som passar. Va? Så att, det är mitt tips till Sam Hallam. Va? Om han behöver något tips. Vilket kanske han behöver. Men håll dig med inom ålderssegmenten där de känner varandra. Det tycker jag skulle funka jättebra.
Hur ser din första tid ut, Erik?
Ja, det faktiskt gick hit i sommar, eller sommar, vintergrisk med ringvägen.
Nu ska vi kolla feber.
Ja, jag vet. Hockeyfeber har jag nu på tal om Håka. Men det är en superkedja just att de Leo som är så smart och så har de bra fart på kanterna och de tänker hockey ganska lika, så det kan bli en mardröm för motståndarna med Bratt, Leo och Raymond i en toppkedja för Tre Kronor.
På tal om matcher som vi ska göra, så har vi också Colorado mot Montreal 9:00 på lördag. Väldigt härliga matcher vi har att jobba med i helgen, Erik. Och vi sa i början av programmet att vi skulle prata mer om Colorado, denna maskin som bara ångar fram. Så nu gör vi det, Håkan, och frågar, är det här det bästa laget den här säsongen för dig?
Det måste man väl säga, för just den utvecklingen som de har haft, dels på lite yngre spelare, sen fick de tillbaka Landeskog som både ett moraliskt och spelmässigt faktiskt lite höjdare. Två keeprar framförallt.
The Woods. Bröderna Trä.
Precis, och det tror jag är lite skillnaden Colorado tidigare modell, årsmodellen.
Och du var inte med och gjorde tips inför säsongen här, för att du tyvärr inte längre jobbar med oss. Men det gjorde ju du, Erik Granqvist. Och vi tar väl och kollar på dem innan vi pratar mer om Colorado. För att jag tror att du mår rätt gott just nu. Vi ska alltså säga att du har tippat Colorado som mästare, Cale Makar som MVP, Nathan MacKinnon som poängkung och William Nylander som svensk poängkung. Ja, och just nu så... Det här kan ju vara 4-4.
Kan vi stanna världen här bara? Ja. Vi stoppar serien. Nej, men precis. De... För mig, som Håkan sa, när både Wedgwood och Blackwood, stabilt målvaktspar. Och sen har de världens mest dynamiska back, McCarr. De har MacKinnon, den här murbräckan. Och så visste vi att Landeskog, vi har sett clean sheet där på Viaplay, att han kommer tillbaka med sitt ledarskap. Det är ju yin och yang. MacKinnon driver på Landeskog, den här omfamnande, ser till att alla mår bra och tillför det ledarskapet. Och så William Nylander och Nyllet, gubben i lådan, så... Ja, än så länge ser ju faktiskt de där typerna riktigt bra ut. Vad säger du om dina, Jonta?
Ja, jag hade ju då Winnipeg som mästare. Jag tror ju på något sätt, För mig är Winnipeg till Washington 2018 att det här är inte den bästa versionen av Winnipeg de har haft, men de har varit med så många år så någon gång måste ju det studsa rätt för dem. Men nu ser ju Central jättetuff ut med Dallas och Colorado och allt det där.
Hellebuck nyopererad också. Ja,
så att vi får väl se. McCarr MVP, där hade vi samma, det kan jag stå fast för. Jack Hughes, som ju åkte på en knivolycka på restaurang.
Han skar sig med
en kniv. Han kommer inte att vinna poängligan. Lucas Raymond däremot, ni andra tre, både du, Gide och Notan, har ju William Landers som ens poängkung. Jag har Raymond då. Lucas är ju med där. Han är några poäng efter William. Men han har också varit småskadad här i början på säsongen. Den tror jag faktiskt kan gå in. För att jag undrar...
Om du vill ha stöd nu för du tittar på mig.
Men jag ska
vill
fråga dig, Håkan. Okej, nu pratar vi poängkung. Men om jag skulle välja... Okej, du får bara välja en av de här att ha i laget. Jag är lutad nästan åt att Lucas börjar gå om William Landers nu. Och är en bättre spelare totalt sett.
Ja, det håller jag med om. Det kan jag säga. Men jag är fortfarande så lite giftigare. Det är som sagt, jag tror Raymond är lite mer, vad ska man säga, lite den typen att han vill gärna ha den här hjälpen. Han känner kanske en större behov av att släppa. Larkin ska ha en pucken ibland. Va? Du måste faktiskt släppa den till Kane på ett PP och liknande och sådana saker. Det tror jag inte Nylund att bryr sig det minsta om. Alltså. Har han möjligheten så gör han det han vill.
Mm. Jag fick ingen stöd där. Det blir
en annan. Det är stöd. Ja, fast det är väldigt indirekt.
Att Gida hade tippat rätt bra också. Han var 75%.
Vad hade Gida?
Nej, men han hade också Colorado och McCarr. Mm. Och sen hade han McDavid då. Så det finns ju lite övrigt att önska. Framförallt på målvaktssidan hos Edmonton Oilers.
Ja, notan hade ju Vegas. Det ser ändå bättre ut kanske än mitt Winnipeg-tips just nu.
Mm.
Så framförallt så är det väl så. Det är väl fortfarande så att det gäller att man vinner inte Stanley Cup i november, va?
Nej.
Nej, exakt.
Så det är mycket kvar till de där tipsen. Men vi återkommer till det. Tack Axel, producenten, att du tog upp det.
Axel har klippt ut där. Okej, okay, om vi går tillbaka till Colorado då. För att vi har inte pratat så mycket om dem fastän de har varit ligans överlägset bästa lag, får vi säga. Framförallt med tanke på att de har staplat alla de här poängen på hög och haft ett av ligans sämsta powerplay. 16,1% är nere på 24 plats. Nedre tredjedelen, vilket ju också bara det säger sjukt med den personal de har.
Ja, men du vet, har du ett bra fungerande spel och du har ofta en, två måls överlägande i matcher och vår powerplay, då är det inte lika viktigt. Det blir inte liksom lika avgörande. Och sen är det ju så, alltså de är ju lite väl mycket lirande. Alltså Netchas vill hålla i lite, du vill gärna slå en avgörande passning. McKinnon samma sak, McCarr vill hålla i den. Så du har så många killar som kan göra det, vilket är nästan lite så här att det är överflödets förbannelse för.
Det blir många kockar i soppan. Nu har ju Nichushkin tyvärr en underkroppsskada sedan några matcher tillbaka. Så Landeskog kommer in med sin närvaro framför målet. Det blir lite annan karaktär på det och vilket sparkapital att ha inför Stanley Cup. Vi ska säga Colorado, de har bara förlorat en match under ordinarie tid. Vunnit 10 raka som du sa. Men sen de vann 2022 har de åkt ut i första rundan 2 gånger och andra rundan 1 gång. 2 gånger mot Dallas. Så det är fortfarande lite kryptonit mot Dallas. Det blir en häftig match om de är så igen.
Det är så kul att vi alltid, ni alltid pratar om Colorado. Men alltså de har det första backparet i ligan.
Som är också
det första definitiva backparet i Kanadas laguppställning. Va? Men det tänker man inte så mycket på. Men Devon Taves, alltså vilken, ursäkta uttrycket, jävla bra hockeylirare.
Ja, han kan vara en topp 10-back. I sina bästa stunder i ligan?
Mm. Ja, jag tror att du kan få upp han ännu längre om du behöver. Så att säga. Mm. Men det är som sagt, och det är det där också, att liksom underordna sig i det här läget och vara nöjd med tillvaron för att du är andra back bakom McKinnon. Och det är inte så jäkla pjåkigt.
McCarr.
Precis, och det ska vi ju säga. Vi pratar ju om toppspelarna, men de har ju bredden med Taves. Landeskog har varit inne på, Brock Nelson har kommit in. Mm. Nischurskan har varit bra. De har en helt annan bredd än tidigare år. Det gör att de har den här raden som var inne på, Erik. Alltså en förlust ordinarie tid, 5 efter sadden. Och så 17 segrar den här säsongen. Men nu ska vi prata om toppspelarna i det här Colorado. Vi ska göra en liten utmaning. McKinnon toppar ju poängligan. 39 poäng. 29 poäng på 23 matcher i lika styrka. Det är otroligt. Netchas har 30 poäng på 23 matcher. McCarr har 30 poäng på 23 matcher. Och 9 av dem är mål som back. Det är helt otroligt. Så det ni ska få göra nu, Erik, du kan få uppgiften att hålla den här topptrion som Colorado har.
Är det här just nu i den här
just
säsongen?
Just nu, här och nu.
Ja.
McKinnon, McCarr, Netchas den här säsongen.
Ja.
Mot andra lags topptrio. Ska vi se om vi kommer att behålla dem som den bästa topptrion i NHL när ni får det lite svart på vitt. Så då börjar jag här med Pittsburgh. Vi såg ju dem här nu. Crosby, Malkin, Karlsson. Erik och Malkin är bättre än förväntat.
Är det 90-talet, 2000-talet, 2010-talet eller vilket årtal? Vilket årtionde
det gäller? Här och nu och vinna Stanley Cup eller vad?
Ja, den här säsongen.
Och vinna Stanley Cup. Ja, då är det här. Då behåller vi.
Det var ingen tvekan. Nej.
Även fast de har varit riktigt bra, de där veteranerna.
Det här är det som Mattias Nordström säger ska vinna Stanley Cup. Den här är centrallinjen med Jack Eichel, Mitch Marner och Shea Theodore i Vegas. Mm. Men är den bättre än Colorados?
Inte på backsidan.
Nej, Theodore. De har ju långtidsskador också på några pjäser där på backsidan. Så tyvärr inte notan av Vegas.
Vi går till Toronto. Vi hade tyvärr en bild på...
Gå vidare då.
Det var O'Reilly här.
Vad fel O'Reilly?
Är det du som har ritat, Jotta?
Jag var tvungen att göra sista minuten.
Vad hade du för betyg i bilder uppe i Övik?
Vad tycker ni om den här?
Ja, var den stark tvåa?
Den är sådär.
Med fjäsk.
Exakt. Vi kan ju säga det. Här bakom så är det ju...
Det är O'Reilly.
Det är O'Reilly bakom. Och det är
men det är inte Reilly.
Exakt. Det är Morgan Reilly. Det ska vara inte Ryan O'Reilly. Han är inte ens kvar där. Han är
vad bra.
Men... Matthews, så. Nylander, O'Reilly.
Nej, men Riley är ju inte i närheten om till exempel McCarr. Alltså det är ju inte i närheten. Och Matthews skadebenägen, nej.
Okej, nu börjar det bli svettigt. McDavid, Dreisaitl och Evan Bouchard.
Potentiellt utmanare, definitivt. Men per se, icke. Mm.
Och Bouchard, oj, 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 vilken tung start på säsongen.
Det är ju det som blir intressant, för Dreisaitl är ju såklart bättre än Netchas.
Ja.
Om vi jämför de två.
Ja.
McKinnon och McDavid är ju hyfsat jämförbara. Mm.
Men det, då är det... Det är Bouchard, bort.
Ja, Bouchard har haft det tungt i starten här.
Ja.
Här har vi en trio.
Det är så. Två skadade. Det är...
Barkov, Kachak, Forsling.
Lägg dig Bennett istället då.
Det måste vara en back. Eller vem vill du ställa?
Istället. Men Kachak Barkov är ju skadad.
Ja, men han
Barkov är ju skadad.
Ja, men de kommer tillbaka i slutspelet.
Okej, okay. Så de kommer tillbaka i full kraft i slutspelet.
Ja. Och sen ska de ha back då. Jag lägger inte sett Jöns då.
Nej, Forsling är där.
Forsling,
ja. Han skulle inte ha back då.
Ja, men vi har ju en back.
Ja, ja.
Det räcker
ja.
Med Forsling.
Okej, okay. Nu är det svårt.
Ja, nu är det svårt.
Men du menar att de kommer tillbaka? Barkov är så dominant som man kan vara?
Nej, de kommer tillbaka som du tror att de kommer tillbaka.
Okej. Okay.
I dagsläget så är det ju läkarundersökningar som säger att en korsbandsskada ska ta 4-5 månader. Det här är 4-5 månader.
Barkov vill vi prata om nu.
Nej, ja, men inte i hockey.
Jo.
4-5? Mm. För alltså, de gick ut och sa 6-9 sa de själva.
Det säger de alltid.
För att hålla det lite. Han är redan nu och tränar i gymmet såg jag. Men, vad svårt.
Nej, det är inte svårt. Det är bara släng. Nej!
Du pekar ju på den här!
Nej, jag sa den där ska slängas.
Nu får du jumpa lite här, Erik, och hämta den. Jag vet att du är en mobilherre. Och då får Håkan börja svara på sista varianterna. Vi håller oss kvar nere i Florida. Och så slänger vi upp killar som har vunnit två titlar de också. Braden Point, Nikita Kucherov, Victor Hedman. Här har vi ju då Kucherov som har snuvat McKinnon på poängligan två år i rad.
Ja, men nu...
Och Point är väl bättre än Netchess?
Ja, men...
Eller?
Ja,
inte alltså, den här säsongen i
för sig. Tåget har lämnat stationen. Alltså framgångståget har lämnat stationen. Det är lite för mycket tunga, tjocka plånböcker, mycket medaljer, mycket järn och utmärkelser och allting sånt här. Det liksom, det finns inte riktigt det där suget längre. Va? Jag tror de är väldigt nöjda med sina karriärer. Alla de där, det är inte de där. Eriks grabbar är kvar.
Köper du, Erik?
Ja, jag tror att hungern... Men jag skulle vilja ha en bild på Landeskog också här.
Som går han före när det känns för dig?
Nej.
Jo, med sitt ledarskap.
Nej.
Alltså Landeskog är helt avgörande för det här. För annars, det blir för tufft med bara McKinnon som lägger sig i allting. Du får inte äta snacks där. Han blir för jobbig. Det blir så här jobbiga farsan. Då behövs Landeskog som den här storebrorsan som liksom... Det är lugnt, Jonta. Du kan vara det själv. Käka lite snacks, men bara en gång i veckan. Är du med? Så med Landeskog här som kaptenens kapten, då är det här som gäller.
Så du tror att om... Bednar får välja här nu. Det här är ju väldigt tufft, men okej, nu är det dags för Stanley Cup-slutspel. Antingen så missar Netchas eller Landeskog hela slutspelet. Tror att han väljer att vara
100% Landeskog.
Tror du det, Samåkan?
Inte riktigt lika säker på det.
Utan Landeskog har det varit respass. Pang, pang, pang. Första rundan, andra rundan. Med Landeskog vinner de Stanley Cup igen. Så viktig är han.
Hörrni, det är CHL här också nästa vecka. Så nu byter jag ämne. Ja. Det blev de kvar. Samtliga svenska lag i kvartsfinal. Brynäs, Luleå, Frölunda vidare. Och en grej som stod ut för mig när jag kollade på här, Håkan. Mm. Vi vet att Brynäs och Luleå har haft det lite tufft i ligan. Mm. Vi har Ilves och Kalpa vidare och kommer möta svenska lag i kvarten. 10 och 12 i finska ligan. Är det för tufft för de här lagen att spela så här många matcher? Klarar de inte av det?
Jag tror att det är en kombination av att lite så att säga sotig från framgångsrik lång tidigare säsong, sent igång, nya spelare, extra resor inklämda mellan omgångar, och det är inte riktigt att tagga i, så att det kostar så mycket mer att spela CHL under hösten i form när du inte är riktigt i form eller du är riktigt bra, att du är riktigt upptaggad, vilket gör att det ser väldigt illa ut framförallt i den egna tabellen. Så att ja, på ett sätt, men jag tror i längden när vi gör ett avslut på säsongslutet så ser vi nog kanske att det kanske inte var huvudproblemet. Huvudproblemet var det som var tidigare, som sagt, att du inte har fått göra de förberedelser eller komma in i form på det sättet. Så att du har lite, du är lite bakis från fjolårets framgångar och kommer inte riktigt i takt med starten, och sen kommer CHL på. Så att jag tror att man orkar nog, men förberedelserna, man är inte riktigt förberedd på att det ska vara så utmanande som det kanske är ändå.
Det blir en, för att citera Joakim Dettner, fystränare för bland annat Viktor Hedman, en ackumulerad trötthet som Håkan är inne på. Normalt på tisdagar, då kanske man kan köra riktigt bra kvalitet i gymmet, bra kvalitet på isen i träning, och sen spelar man torsdag, lördag, om vi tar SHL som exempel. Medan spelar man CHL, då reser man, och så spelar man tisdag, så reser man. Och över tid, vi har ju sett några exempel, Frölunda som hade en tuff säsong, de hankade sig vidare i CHL, vann CHL och vann sen SM-guldet och sa att ja, vi fick som boost av att gå långt i CHL. Så det har vi sett exempel på, men vi har sett ännu fler exempel på att det blir en trötthet som gör att de inte riktigt är på topp sen när det blir SM-slutspel.
Och du sa 12-13 matcher sa du på CHL, va?
13 om du går till final, precis. Ja, det är ju sex gruppsmatcher.
Och sen har du då 6-7 resdagar på det, minst, va? Mm. Och det innebär att du har alltså 20 missade träningspass, kan du säga. Mm. Men liksom, det är lite det du får räkna med att du förlorar där då.
Men vi har ju ofta nordamerikanska glasögon på oss, såklart, eftersom det här är Gomorra NHL. Och vi vet ju att NHL såklart, men även AHL, så spelar du ju många, många fler matcher än vad du gör, även om du spelar inhemsliga plus CHL och går hela vägen. Så varför, om de orkar, är det för att alla är på samma villkor där?
Nej, men där är ju på alla. Alla är ju på samma villkor och har det här schemat som är hyfsat. Ibland kan det ju diffa att vissa får tuffare perioder. Vi ser Pittsburgh och Nashville som åker över och spelar här Global Series. Då får de komprimerat schema sen, vilket kan bli extremt tufft för dem. Men annars är det ju, alla spelar 82 grundseriematcher. Medan om vi kollar SHL till exempel, de som spelar CHL, då adderar du de här som vi pratar om här, extra matcherna plus resdagar och så. Och då blir det en helt annan load. Man pratar ganska mycket load i hockey nu. Man har så här katapult så man kan tracka allt, all träning, allting, och se då ackumulerad vilken dos av träning och matcherna man har. Och när man spelar CHL, det har Rickard Kalenius i Färjestad lärt mig nu, då blir ju loaden mycket högre. Och då måste man ju ta bort någon annanstans. Och ofta blir det kvalitetsträning som blir lidande. Så det går ju att fixa, men det är en extrem utmaning. Men
det är därför du ofta ser de här streaksen som är positiva, men det finns också väldigt många negativa streaks. Och de kommer ju ofta av att laget blir dåligt samtidigt. Och det innebär som sagt att du har en, om du kallar det, ackumulerad trötthet som kommer in.
Men då är min fråga till er. Om man ska prestera optimalt, du ska alltså se så många matcher som möjligt med spelare på toppen av sin förmåga. Hur många matcher ska man då spela på en säsong? Om vi tar bort allting med sälja biljetter, allting, det handlar bara om prestationen. För att jag förstår ju det här med trötthet och sånt där. Men det måste ju också finnas ett element av att du blir bättre av att spela matcher. Det är ju ändå en träning kan ju aldrig representera en match.
Och du måste ju lägga in hela den här europeiska delen, alltså CHL och klubben, och vi har landskampsuppehåll och det som också då tär på våra bästa spelare. Så att jag tror att du måste dra ut säsongen lite längre. NHL spelar ju faktiskt en och en halv månad längre oss på de bägge lagen.
Ja, det är bara en oktober till midsommar. Precis,
Så du har lite längre sjok där du kan kanske träna, eller framförallt förbereda dig och spela på en högre nivå generellt under hela säsongen och kanske ha färre dippar.
Jag skulle säga 2 matcher i veckan. Ta bort så många försäsongsmatcher. Ta bort, säg max 4 försäsongsmatcher för SHL-lagen. Och sen så lägg till, så spelar man, säg att man spelar 60 matcher, men man gör det bara 2 i veckan. Då får du en enorm kvalitet. Jag ska addera en grej med de här som spelar CHL. De måste ju ha lite större trupper. Och där ser vi en hel del som använder kanske backup-målvakter. Man använder juniorer och liksom breddar truppen. Det kan ju vara en fördel att vissa får speltid där. Men ska du ha optimal prestation där de stjärnspelarna är riktigt bra, då skulle jag säga 2 matcher i veckan. Hur tänker ni?
Ja, det kan man, jag tror att man kan spela tre gånger i veckan också, men som sagt, det är att du måste ge tid för träning och liknande. Du kan måste ha något litet uppehåll på en 3-4 dagar där du kan träna på hemmaplan och liknande. Så att, det där går alltid att lösa om du vet, om du har förutsättningarna klara för det. Och likväl så är det där att du på något sätt så måste du, alltså finländare i dagens läge pratar ju om att de ska ju dra ner på sin liga, för de spelar vid 56, va? För de är fler lag i sin toppliga. Och de har ju då samma belastning i CHL och landskamper och VM och allting sådär. Och de tycker att kvaliteten blir lidande. Och kvaliteten kommer ju ofta av att kan utveckla spelare kvalitativt med bra träning. Så att det måste vara någon form av mitt emellan där. Att du ska orka kunna träna med hög kvalitet för att bli ett bättre lag och kunna prestera bättre. Och det är liksom svåra.
Och det blir svårt om man spelar tre matcher i veckan. Så det orkar man inte göra. Det kan man göra några veckor då. Sen spelar man två, de flesta.
Men det jag tänker på som aldrig har varit på någon form av elitnivå i någon form av idrott är ju ändå att jag kan undra så här. Man hör så mycket att 80% av sporten är mentalt och liksom 90% är mentalt. Allt sitter i huvudet. Och då kan jag ibland känna så här. Okej, jag förstår den fysiska aspekten av loaden och allt det här. Att för att optimera din fysiska prestation är den här träningsmängden det optimala och den här belastningen optimal. Men om det mentala är så viktigt, vill du inte träna mer på det, vilket du egentligen bara kan göra i en matchsituation. En träning kan ju aldrig bli en match om vi pratar den mentala utmaningen. Att du blir bättre av att spela flera matcher, även om det inte är optimalt för ditt fysiska, så blir du i slutändan en bättre spelare för att du får mer mental träning att hantera matchsituationer.
Ja, men mental träning kan ju vara allt möjligt. Du behöver inte vara i en matchsituation för att träna mentalt. I en matchsituation, då utsätter du för examen. Men mental träning, det kan vara att vi sitter här och fantiserar att göra mål eller alltså föreställa oss. Gärna se inte skillnad på när vi utför det eller när vi fantiserar det. Så vi ska inte djupdyka mental. Det kan vi göra en annan gång i mental träning. Men det är såklart, det finns ju en stora fördel med framförallt unga spelare, att de får erfarenhet av matchsituationer. Hur mycket man än vill träna matchlik så blir det ju inte exakt samma som i en match. Så det här skulle vi kunna vrida och vända på. Vi var ju inne på någon gång, du gjorde i våran podcast, Håkan, ett förslag på lite omläggning av SHL. Minns du det?
Nej.
Då tar vi inte
det. Det är Håkans mentala styrka. Han är här så att gå vidare.
Jag kom till revisorn min och så hade jag, det här är mental träning, så jag. Vad var det? Det var en barnota.
Exakt, det kan man dela.
Ja, men det är mental träning, avslappning.
Ja, verkligen. Det är mental återhämtning.
Exakt. Och prata om sånt som man kanske inte gör i vanliga fall.
Vi har ju nämnt våra matcher, Erik. Vi har alltså Tampa-Detroit klockan 6 på fredag. Klockan 9 har vi Colorado-Montreal
på lördag.
Och sedan klockan 7 på söndag har vi Washington Islanders. Håkan, jag vet att du kollar mycket. Du nog, det ska man säga, det poppar in sms nu och då när man sitter och gör matcher och tänker, vem sitter och kollar på den här matchen en lördag kväll? Jo, det är Håkan Södergren. Vilken match, om du ska välja en av dem, vilken rattar du in?
Jag gillar Islanders, har ju alltid gjort av någon anledning, i och med att vi hade Kaller där. Jag var ju och hälsade på honom och bodde där hos honom ett tag och tittade på honom. Så den Islanders med Schaefer där på backsidan, så tycker jag det är kul. Och sen gillar jag Heinemann och sen gillar jag, vad heter han också, HV-killen?
Holmström.
Där är två liksom sådana killar som kan faktiskt överraska och komma med ett OS-lag, gränsfall. Så att den ska titta. Men Montreal är också ett sånt här gammalt favoritlag med Hudson där. Det ska bli kul att se, va? Och de har ju också spelare som överraskar nu, som kan komma in i det Kanada och USAs OS-lag. Så att det finns mycket att titta på. Tampa, det skit jag i. Nej, men det gör jag inte.
Men det tror inte blir kul med alla svenskar också.
Ja,
vilken väljer du, Erik?
Nej, jag väljer Detroit.
Du får inte välja.
Nej, exakt.
Ska vi göra alla?
Ja, jag ska göra det.
Nej, vi ska inte ha. Förlåt.
Men nej, men Detroit-Tampa, just att Hedman som är den här härföraren, liksom nivån på hur man ska spela backspel för att bli en vinnare och vinna Stanley Cup, som man har gjort två gånger om. Och sen är det de här arvtagarna med Sandin Pellikka. Edvinsson har väl haft lite skadeproblem tyvärr, men Albert Johansson och sen så många svenskar med Lucas Raymond i spetsen där i Detroit. Så.
Men Hedman, då måste jag fråga om. Alltså, tycker ni fortfarande att Hedman är så jäkla bra?
Nej, Dahlin är bättre.
Tack.
Ja, men, alltså, men om du pratar om just nu individuell spets, så är ju Dahlin med sin dynamiska åkning och så vidare. Men Hedman just med ledarskapet, det här krävs för att vinna. Där blir ju han viktig.
Vem ska leda powerplay då?
Powerplay i... kolla god morgonen för två veckor sedan, då pratade vi ju powerplay. Men som det ser ut nu så är det ju antingen Hedman eller Rasmus Dahlin på toppen i första PP. Erik Karlsson såklart med kanske i andra PP, men vilka hade ni valt?
Nej, alltså, jag måste säga att Hedman känns inte så solid som alla pratar om, varken som kapten eller som första powerplay. För jag tycker att han har, ja, dels har han ju slitit med kroppen, med skador och allting sånt där. Och är man då stor och tung och det, så är det ju svårt liksom. Och sen är det, det kommer ju vara extremt hög fart under ett OS, i ett VM, med de spelarna. Vilket gör att en sån spelare kommer ju få ännu värre att prestera på den nivån som vi förväntar oss.
Så Dahlin är ditt
oss.
Namn just nu?
Ja, det är han faktiskt.
Ja. Ja, Dahlin måste vara etta och Victor måste ändå vara en topp 4 back. Båda måste vara på hög nivå, annars blir det inget OS-guld i Sverige. Precis. Så kan vi säga. Ja. Och vi också kan säga att nu är det dags att säga tack och farväl, höll jag på att säga. Håkan, kul att se dig. Allt är kul, Erik.
Rullet att vara här.
Vi ses redan imorgon kväll. Och det gör vi alla som tittar. Alltså, massa NHL hela helgen. Thanksgiving helg. God morgon, NHL är tillbaka på måndag morgon. Då med Mattias Nordström i en av de här stolarna. Så vi kommer att få se en glans i Essa, även på måndag. Missa inte det, missa inte all hockey, vad är på Viaplay. Och så ser ni till att ha en trevlig helg när den drar igång också.
Viaplay vinter.